Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Ett perfekt verktyg att använda om man vill minska sin stress och förbättra sin sömn. Med guidade meditationer anpassade efter ditt specifika behov. Och på tal om sömn så har jag en väldigt spännande nyhet att introducera för er. Jag tillsammans med Mindfulness-appen har tagit fram en sömnberättelse som heter Visdomen från den blåsiga vägen. Det är en form av godnattsaga för vuxna som får dig att slappna av i kroppen och varva ner mentalt för att lättare kunna somna. Följ med mig på en förtrollande resa som vaggar in dig i drömmarnas värld och önskar dig en skön god nattsömn. Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är läkaren och epidemiologen Anders Wallensten som förra året hamnade i strålkastarljuset under pandemin. Förutom sitt arbete som biträdande statsepidemiolog så har han det senaste året skrivit boken Hälsogåtan. Och det är utifrån sitt stora intresse generellt kring hälsa. Boken tar ett helhetsgrepp om vad vi mår bäst av utifrån var vi kommer ifrån, forskning och Anders slutsatser kring det. I boken så ger han 48 konkreta tips för hur du kan göra för att må ännu bättre och öka förutsättningen att leva länge och lyckligt. Och det här är ju även mitt intresse så jag är extremt nyfiken på om han har knäckt den här gåtan. Ja, men välkommen hit Anders.
Tack så mycket.
Alltså äntligen fick vi ihop det här. Jag har försökt att få hit det några veckor men det har ju varit lite problematiskt det här med att kunna mötas. Nu sitter vi ändå med distans och sköter oss på det sättet. Men det känns som att ljuset lite börjar närma sig nu.
Absolut. Det ser ju allt bättre ut.
Ja, det gör ju det. Men jag tänkte på det just när det gäller det här. Inte för att jag har gått runt och mått dåligt över att vi inte har fått till det här, just det här mötet. Men det typiska är att saker och ting skjuts upp hela tiden. För vi ska ju prata om din bok Hälsogåtan. Men just det här att hälsomässigt för oss som lever i den här världen nu. När vi inte vet hur mår och hur påverkas vi människor, tror du, av det? Ja, men, inte har något slutdatum.
Det, exakt. Och jag tror att det är ju väldigt svårt. I synnerhet om man tänker att man ska börja med en ny vana. Eller något som man fått, skjuter upp. Och så blir det liksom på sikt och det är lätt att det faller bort. Men det är också om man har kommit in i en vana som man varit tvungen att sluta med. Så ju längre tiden går desto större kanske uppförsbacken är att komma igång igen. Och sen så hela den här osäkerheten kring världsläget och vad som händer och så. Det är klart att det ger ju en slags stress i sig. Att man inte bara kan vara utan att man hela tiden behöver tänka sig för och så. Så att jag tror att det kommer vara många som känner att de behöver ta itu med sin hälsa efter det här. Och kanske att det blir lättare att göra det. Jag tror att man har liksom satt livet lite på paus. Men det har ju gått så lång tid att den pausen faktiskt kanske spelar roll. Så då gäller det ju att komma igång och inte skjuta upp det längre.
Nej, exakt. Och sen hitta de förutsättningar vi har. Och det kan jag i och för sig tycka att jag ändå märkt på väldigt många att även om vi inte har haft samma möjlighet till exempel att gå och träna på ett gym, så har de ändå hittat alternativen.
Mm.
Att vissa har kanske blivit fått igång sig mer och vissa lite andra. Men vi har hittat nya rutiner och vissa kan ju behålla de bra rutinerna.
Exakt. Nej, men det finns ju mycket som talar för att många har hittat ut i naturen mer och det är fantastiskt.
Mm.
Men det kanske är ännu fler som har slutat röra sig lika mycket för att man går inte till jobbet eller man jobbar hemma och det är lättare att småäta fast man inte vill det och såna här saker. Så att det finns nog båda och vi får efterhand se vad effekten blir. Men just det här att det har gått så lång tid nu att nu om man vill börja med bättre hälsovanor så är det inte, så ska man nog komma igång istället för att skjuta ytterligare.
Ja, det ska vi inte göra. Och då kan man få otroligt mycket bra komprimerad information skulle jag säga nu när jag läst din bok. Att, för du har ju utgått dels från evolutionen och dels från forskningen och sen har du också gjort en sammanställning utifrån ditt perspektiv när du har tittat på de här olika sakerna, vilket är otroligt spännande. Och varför ville du skriva den här boken?
Ja, men jag är läkare själv. Jag har tränat och hållit på med hälsosamma aktiviteter, kan man säga, rätt mycket. Men jag har alltid själv också känt en viss osäkerhet. Vad är det som egentligen fungerar? Jag har varit nyfiken och testat diverse dieter och lite konstigare saker. Och jag undrar lite, vad är det som driver mig att aldrig vara nöjd med den kunskap som finns? Utan jag tror alltid att det kanske finns en genväg, eller man kanske kan bli ännu bättre om man gör så här eller så här. Och sen när det dessutom då kom till att fler saker i livet än att man bara tränade, eller att man liksom, när livet som sagt blev mer komplicerat med barn och annat och stress och liknande kommer på, att hälsa är mer än bara kost och motion. Och det här sammanlagt gjorde att jag till slut kände mig lite förvirrad i huvudet och kände att jag måste reda ut det här. Om inte annat för min egen skull. Och då började jag läsa litteraturen på ett annat sätt och titta på det ur ett bredare perspektiv och landade mycket i att mycket förklaras av vad vi anpassade till evolutionärt. Och då fick jag en grund som var lättare att stå på. Och tills jag satt och pratade om det här med mina kollegor och berättade vad jag läste om och sådär. Alla var så intresserade, tänkte jag att det här är ju inte bara jag som funderar så här. Utan då kände jag att nej, men det här kan faktiskt bli en bra bok som kan förklara och förhoppningsvis lugna lite också. Och ge folk ett verktyg att känna att nej, men jag vet vad som är hälsosamt. Jag måste inte haka på något nytt om jag inte vill eller tycker det är gott eller vad det nu må vara.
Mm. Och det jag kan tycka om med det är att ju mer kunskap vi får, kanske dels där vi kommer ifrån. Om man tittar på den, varför kroppen fungerar som den gör, så kan vi också få mer förståelse för varför kroppen reagerar som den gör. Mm. Om man vet var det kommer ifrån. Men där blev det också ett annat perspektiv här, eftersom du också tittar på forskningen. Så då fick man ju liksom båda två in i gemensam. Men du pratade ju om det här då, när vi kommer till dig då, med träningen, att du har hållit på mycket med det. Har du hållit på varit väldigt aktiv sedan du var liten? Eller är det mer...
Nej, jag skulle säga att det började... Ja, jag vet inte. Under skolan jag spelade mycket basket och sen då tror jag det var inte någonting jag fick med mig från hemmet eller så, men det var en bra träningsgrund. Jag tror att det är väldigt många som det måste jag verkligen ge beröm för, all den här frivilliga verksamheten kring barnens idrott och hålla igång barn högt upp i åldrarna. Jag tror att det ger en väldigt bra grund för att sen komma igång i träningen. Jag var ingen vidare på att träna under studentåren och så, men sen hade jag ändå någonstans en grund. Så att jag tror att det är jätteviktigt att få igång det här tidigt med träning och att man försöker hålla igång tonåringarna också så länge som bara möjligt. Så man inte, liksom, det blir för lång paus innan man inser att det här med träning är nyttigt eller kul. Eller att man faktiskt mår bra av det och gör det därför. Och inte bara för att vinna en match eller vad det nu kan ha varit. Hänga med kompisar.
Nej, men exakt. Och att rörelsen är en livsstil. När du har skrivit den här boken så har du delat upp den i lite olika kapitel. Det handlar om rörelse som vi pratar om nu. Det är mat, relationer, sömn och omgivning då, för att nämna några. Vad var det som var viktigt för dig att lägga ihop just evolutionen och forskningen?
Ja, men så här, forskning är ju grunden för det fantastiska samhälle vi har idag, kan man säga. Och vår sjukvård som är helt otrolig räddar spädbarn som är jättesmå och vi kan liksom få hjälp med sjukdomar högt upp i åldern och vi kan börja bota cancer och liknande. Så det är fantastiskt. Men det är ju någonting som ändå inte stämmer i samhället när vi ser att den typen av vällevnadssjukdomar som diabetes typ 2, en hel del orsakat av övervikt och annat, liksom väger över i andra vågskålen. Att ja, vi har liksom skaffat ett perfekt samhälle på det sättet att vi har jättebra sjukvård och så, men ändå blir folk sjuka, fast det är snarare av att vi har det för bra på ett sätt. Och där gäller det att hitta ett sätt att bli av med det som är dåligt, för att ingen vill ju det, utan egentligen skulle vi kunna må ännu bättre, och det är väl där svaret ligger i evolutionen. Och det är också ett väldigt fint svar, för det tar bort lite den här tanken om att det är liksom något dåligt med att vi är liksom skapta för att vilja äta hög energirik mat. det är inte så konstigt att det är svårt att stå emot när det ligger liksom godiset är precis vid kassorna och är rakt i ögonen och starka marknadskrafter som marknadsför det för att vi ska köpa det. Och det är tillgängligt dygnet runt. Det är svårt att stå emot det. Det är också svårt att börja röra oss när våra kroppar egentligen säger, ja, men ta det lugnt om du kan, det är jättebra. Du vet aldrig, du kanske måste ut och röra dig sen för att springa ifrån ett lejon eller för att du ska hitta mat. Så måste du röra dig. Det var liksom inget man behövde göra ett aktivt val kring. Och därför har vi inga program som säger att det är bra att vara aktiv rörelse. Tvärtom, det är bra att spara energi. Om man har det tänket så tar man bort lite av skulden kring det här att man inte vill röra sig eller att man äter onyttigt. Men det tar inte bort det faktum att det är bra att göra någonting åt det. Men jag tror att om man börjar med en förståelse för att det här är inte lätt. För många är det här jättesvårt. Inklusive mig själv. Har jag en chokladkaka hemma utan att tänka på det så går jag och tar bit efter bit tills den är slut. Det är liksom, det är uppenbart att det är evolutionärt. Ja. Det är inte logiskt.
Det är ganska
logiskt.
Skönt att tänka på det just därför. Då förstår man ju, precis som jag var inne på, att då förstår jag ju varför jag beter mig som jag gör.
Mm.
Och kanske kan bli lättare ibland att låta bli den där chokladkakan. Ja,
så här att eftersom det är så svårt så kan ett sätt att hantera det är att man istället ersätter en dålig vana med en bra vana. Som helt enkelt tar tiden från den dåliga vanan. Eller gör att man är så motiverad att göra den nya vanan att den gamla inte känns aktuell längre. Jag vet inte, jag kan tänka mig att om man börjar idrotta eller börjar tycka det är kul med någonting så kanske man vill lägga ner ökningen för att bli bättre på det. Eller att man kanske ändrar kosten för att man känner att man mår bättre. Och det i sin tur kan leda till andra saker. Så att jag tror att det är bra att ha den här kunskapen. Men sen också att man börjar med att lägga till saker kommer att göra att man kanske tar bort saker som man inte vill lägga tid. Och det gäller inte minst det här tid man lägger på och titta på tv eller vad det nu är. Om det är för mycket så att man inte tycker om det. Om man ersätter det med något annat som man tycker är ännu bättre om. Så det är ju inte så svårt att lägga ner det andra. Så det är väl ett bra tänk också tycker jag.
Jag tänkte om vi börjar med det här med rörelse och om vi ska titta lite grann in på de här olika kapitlerna som du gör. Hur mycket rörde vi oss för?
Ja, det är väl också något som är en lärdom. Det var ingen som motionerade för. Det var ingen som stack ut och sprang 5 kilometer för att hålla sig igång. Utan som sagt, man rörde sig för att skaffa mat. Och då rörde man sig i snitt. I alla fall om man tittar på nu levande jägarsamlargrupper så har man satt sådana här rörelsemätare och ja, de går ungefär 1 mil om dagen kan man säga. Lite mindre för kvinnor kanske, lite mer för män, men i snitt däromkring. Och det kan man ju få ihop här i vårt liv också utan att motionera. Om man gör sådana saker som att hitta ett sätt att ta sig till jobbet utan att åka dörr till dörr med något fordon till exempel. Att man kanske kan hoppa av tidigare eller parkera lite utanför och gå genom en park sista biten. Och ta trapporna och inte åka hissen och allt det här. Så att det här att få in rörelsen i vardagen, det kan absolut räcka för de hälsoeffekter som man behöver från evolutionen kan man säga. Sen tror jag det är bra att lägga till ett ganska varierad träning så man inte glömmer att träna balansen och rörligheten. För om man inte använder rörligheten då stelnar kroppen. Men om man sträcker på sig varje dag i olika riktningar och så där, då behåller man den rörlighet man har. Och om man inte övar balansen så platta till världen så allting är platt och det är liksom ingen utmaning för kroppen. Nej. Men om man då väljer att promenera lite i skogen och inte bara på stigen så får man den typen av träning på ett bra sätt också. Så att man, vissa grejer måste vi tänka på aktivt därför att vi förändrat vårt samhälle så drastiskt att vi inte får de här grejerna gratis.
Mm. Men jag tänker om de var liksom ute och gick och jagade eller sprang eller vad de nu gjorde 1 mil så var de ju ändå väldigt aktiva under en dag. För det tar ju ändå liksom en stund att gå fram och tillbaka. Om man nu räknar in alla små steg. Mm. Och det är ju många som idag, som du säger, inte kanske har den tiden. Men att försöka hitta den.
Mm.
Och vi kan kanske hitta den mer än vad vi tror. Men vad säger forskningen om då? Liksom vilken typ av träning är vi behöver? Är det bara det att vi behöver röra oss mer?
Alltså
säger forskningen det eller är det din slutsats?
Ja, men nej, jag tror forskningen säger att all rörelse är bra. Sen kan man få lite olika fördelar om man styrketränar eller om man övar kondition eller koordination och sådär. Men om man tittar på vad Världshälsoorganisationen har sammanfattat att vi behöver, så lägger man in alla de här sakerna. Och det är klart att jägar-samlar-liv, om vi diskuterar det, det var ju inte bara att de gick heller, utan det var ju att man satt och grävde efter rötter, eller man kastade ett spjut, eller man alltså, klättrade i träd och såna här saker. Så det var liksom uppblandat. Det var inte bara kondition gå, utan det var ju att man rörde sig, man satte sig på marken, man ställde sig upp. Nu har vi tagit bort, som sagt, de här ingredienserna, så då får vi kanske göra lite konstgjort, menar jag. Vi får helt enkelt lägga till, och då är nog varierad träning det bästa. Det är det jag yrkar för, att man får in kondition för att hålla igång hjärt-kärlsystemet, och det får ha även effekter på hjärnan och det här som vi kanske har hört om från andra håll. Men styrka, för att inte minst också bibehålla vår muskulatur. När vi åldras annars så kommer den successivt att bli mindre, men om man håller igång det tar den nedbrytande processen längre tid, så att säga. Så att vi behöver hålla igång hela kroppen på olika sätt. Rörelse, koordination, styrka kontinuerligt under livet för att behålla allt det. Annars är vi bara bra på att gå, så kanske vi inte har styrkan att ta emot oss när vi faller eller vad det nu kan vara. Så att vi behöver alltihop.
Och där någonstans tänker jag också det är viktigt, för många kanske har yrken där de inte rör sig så mycket och tänker att ja, men jag behöver ju inte det eftersom jag inte har ett aktivt jobb. Men det är ju ännu viktigare i skadeförebyggande syfte att också ha stark mage och rygg när man sitter mycket, och att ta hand om den delen. Så det är ju inte det att man kan säga så här, nej men jag behöver inte det på det sättet, utan människan behöver väl det.
Nej, men våra kroppar är, som sagt, de har lite anpassats till att eftersom vi alltid har varit tvungna att röra sig, så är det någonting som kroppen också mår bra av. Vi har ju sett här, som säkert, till och med att hjärnan blir stimulerad av att vi rör oss. Så att, som du är inne på, att stärka den här allmänna muskulaturen genom att kanske gå lite i obanad terräng och sådär. Eller hålla på med lite gymrörelse, hur man nu väljer att göra det. Är ju ett sätt att säkerställa att man klarar sig om olyckan är framme. Det är inte säkert att man kan vara säker på att det hela tiden är platt mark och inte en isfläck som man halkar på eller liknande. Så att, ja, det är bra att vara i form.
Mm. Jag vet, när jag skrev en av mina böcker, så läste jag en del just om muskulaturen, och där att musklerna börjar åldras efter 30, alltså där, och då finns det gjorda fibrer, olika fibrer då i musklerna, som, och framförallt den som är typ 2 är det, va? Som åldras, och det är den man tränar med explosivitet och tyngd. Och då var det någon som sa det, att om du halkar till exempel, det är för många som halkar och bryter benet, har inte den. Den har tappat sin funktion. Så att det är så viktigt att även om man gör promenader, så är det jätteviktigt när man kommer upp i åldern, att även belasta fiber 2 då, som den heter.
Det kan vara fiber 1 du menar. Men,
ja, fiber 1 och fiber 2. Ja, men det kanske är möjligt. Ja, fiber 1 fick jag för mig att det var de här lång, när du promenerar och yoga och sånt.
Man brukar tala om de korta, snabba och de långsamma. Och de långsamma är mer så här kondition och liknande. Och de snabba är de här explosiva.
Ja, precis. Och att de explosiva är
de som blir, ja, kanske, ja, man tappar det snabbare än vad man gör det andra. Men oavsett, som sagt, så man behöver träna båda typerna. Alltså man behöver både konditionsträning och styrketräning för att man ska må helt bra. Och det är också vad Världshälsoorganisationen rekommenderar. Och det är en ganska samstämmig forskning kring det.
Och då behöver man inte, det stod att man inte behövde ha så mycket belastning. Alltså man inte behöver tänka att man ska lyfta så himla tunga saker och vara så kraftig, utan huvudsaken är att det är lite belastning.
Exakt.
Men att vi utmanar oss själva lite i det i alla fall.
Ja, nej, alltså när man talar om träning generellt, så är det ju inte extremerna man behöver träna för. Alltså du behöver ju inte kunna springa ett maraton egentligen. Det kan vara kul och det kan vara en fin upplevelse och ett bra mål att ha. Men det är ju inte den nivån på träning som du behöver för att få hälsoeffekterna av att vara ute och springa eller gå mycket. Och samma sak med träning. Det är inte att du ska kunna lyfta 2 gånger din kroppsvikt som är, liksom, behöver vara målet, utan just det här för att du ska klara din vardag. Mm. Och då kanske du ska lyfta lite resväskor eller ett spädbarn eller kanske lite större barn ibland eller den här typen av saker. Och för att vara beredd på det helt enkelt, så är det värt att vara i form.
Och det kan jag tänka lite så här, om man tänker efter då, hur vi kommer ifrån, att det är egentligen mer, alltså, naturliga rörelser för vad kroppen är byggd för att göra.
Ja.
Mer än att det blir statiskt egentligen.
Ja, nej, alltså jag tycker verkligen att rörelse i vardagen är någonting man faktiskt kan använda som träning. Det låter lite käckt kanske, men att hänga tvätt är faktiskt en bra sätt att liksom sträcka dig över huvudet. Att öva sig på att sätta sig ner på golvet, ta sig upp. Nu låter det här larvigt för folk som är unga kanske, men när man börjar bli äldre så är det ett rejält problem att många trillar, kan inte ta sig upp, eller att man liksom inte tar emot sig på ett bra sätt utan bryter handlederna och liknande. Så att den här typen av saker, att röra sig i alla led och öva på saker vi gör i vardagen, ta sig upp från golvet, sätta sig ner på golvet, sådana simpla saker är faktiskt något man kan ha som träning också. Man kan ju, jag brukar skoja lite med det, men man kan ju säga att en tiger har ju ingen annan träning än att träna på att vara tiger.
Nej, exakt. Den är bra.
Och lite så är det ju för oss också. Ja. Det vi egentligen behöver. Sen kan man ju göra träning roligare kanske genom att hålla på med en sport eller liknande. Och det kan vara nog så viktigt att det är kul att göra det.
Fast å andra sidan, alltså tiger, de lever ju kvar lite grann i den miljön, förhoppningsvis om de inte har...
exakt.
Men de lever ju kvar i den miljön som vi kom
ja.
Ifrån.
Ja.
Det är ju där vi måste börja tänka till.
Ja.
Att vi kommer ju inte från det stället. Alltså att vår miljö ser lite annorlunda ut ändå.
Ja, då fick vi det gratis, för då levde vi vad vi var anpassade till.
Så vi behöver anstränga oss lite i det, liksom. Men då man tittar på... Du nämnde också det här med hjärnan, att den påverkas då utav rörelse, förutom nu när vi pratar om muskler och så. På vilket sätt har man sett att den gör det enligt forskningen?
Många sätt. Men det här är ju... något som man kommer till, det, liksom, det motverkar på sätt och vis att hjärnan åldras. Det får den stimulering det behöver. Och vi vet också att man blir ju liksom alertare efteråt och man sover bättre. Och det genomsyrar egentligen. Det är inte bara hjärtat och kärlen som får träning av konditionsträning, utan hjärnan får också en skjuts att det är viktigt att hålla igång de här färdigheterna och det är liksom en signal till kroppen att fortsätt vara igång. Du är liksom inte på väg utåt vad det gäller åldersmässigt, utan kroppen svarar på det vi ställer krav på, kan man säga. Om vi slutar göra något, det är lite som muskler, om vi inte tränar någonting så blir man svagare. Och det verkar lite som att resten av kroppen är lite liknande, att man behöver använda kroppen och dess olika delar för att man ska verkligen hålla igång den. Och där finns det kopplingar mellan hjärna och konditionsträning och liknande som också behöver stimuleras.
Men jag tycker det är så fascinerande ändå, därför att just om man tänker då, om vi tar exempel det här året. Jag tycker om att träna, men det har inte blivit alls på samma sätt. Och då trappas det ju ner lite successivt. Så det är inte så att jag märker från ena dagen till den andra att nu är jag nog lite slöare än vad jag var tidigare. Och så vet jag ju hur fantastiskt bra jag mår utav att ta mina löprundor i Humlegården. Men sen säger jag, nej, jag orkar inte. Alltså att vi, även om jag vet det, så kan jag ändå säga, nej men jag...
Ja, nej men man... Och då,
vad är det som att den kraften är så stark?
Ja men det är ju den här kraften att vi ska ta det lugnt. Vi har liksom inte, vi har inte det i oss att vi mår bättre av att röra oss, för att vi fick det gratis. Vi behövde inte ha det. Men jag vill lägga till en sak, och det är att de som har mest att känna på att börja röra sig mer, det är ju inte de som redan kan springa ett maraton eller som tränar varje dag, utan det är ju de som rör sig allra minst eller de har störst effekt, hälsoeffekt på sikt av att lägga till träning. Och det ska man komma ihåg, att det behöver inte vara jättemycket. Får man ihop en kvart om dagen har de visat att kan påverka livslängden högst väsentligt. Och även då en halvtimme kanske är optimalt, i alla fall halvtimme 45 minuter. Att man gör någonting varje dag om man inte får det via jobbet. Många har ju ändå fortfarande aktiva jobb. Men för de som har skrivbordsarbete eller liknande, då är det viktigt att faktiskt sätta av den tiden. Och när man väl har kommit igång med det, så är det nog många som upplever att man faktiskt mår ju faktiskt mycket bättre av det efteråt. Och just man sover bättre och så vidare. Och då kan man kanske se de fördelarna starkare och starkare. Och därmed har man liksom inte lika jobbigt att komma igång med det heller igen. Jag tror att om du, även om du har dragit ner på det nu, du har ju någonstans ett minne i kroppen att jo, men jag mår ju bra av det här. Har man inte det, då är det förstås ännu svårare att börja. Men du kan ju säkert aktivera det där ganska enkelt.
Men jag brukar säga det att ibland är det, att det inte alltid är jättekul att gå till jobbet heller. Men jag gör ju det för att jag får min lön. Så att då kan jag väl också säga att det är inte alltid jättekul att gå och träna. Men jag får ju lönen i form av att jag mår bättre.
Ja, exakt. Och där tycker jag att ska vi fatta beslut i stunden varje gång, så är det jobbigt att stå emot chokladkakan. Eller att välja att inte stanna kvar i soffan. Men om man har fått in en rutin, att man alltid går en promenad på morgonen, eller att man alltid direkt efter jobbet gör någonting när man kommer hem, eller att man sådär, då är det lättare, för då är liksom hjärnan redan, man behöver inte fatta beslutet, man vet att jag gör det här varje dag, som att borsta tänderna.
Och sen att man också får det till att bli en ny livsstil. För det är ju ofta så att det, nu gör jag det och sen så gör man det fram till sommaren och sen kommer jag göra med och så blir det inte att man tar tillbaka det.
Just det.
Utan bestämmer sig för att det här, så här ska jag leva och då vill jag göra det hållbart så att man inte tar i för mycket. För det är ju många som också kan göra att nu ska jag bara träna. Nu ska det bli så himla hälsosamt. Och sen så har de tagit i för mycket så det är inte hållbart i alla fall. Så där är det bättre att hitta den. Men jag tänkte på när vi kommer in på det här med mat. Du pratade ju själv om att du hade testat massa olika dieter och så. Vilka hakar du på?
Nej, men jag har testat både såna här, det klassiska förr i tiden, hålla på och kolhydratladda och så. Och det har ju sina poänger. Och sen så var det ett tag då det var LCHF, och då testade jag det. Och sen så var det, jag har haft mycket fokus på att se hur det påverkar träningen. Och det har ju varit som faktor liksom. Men sen har jag ju också sett såna här hälsotrender kring omega-3 eller vad det nu kan ha varit. Och det var någon gång jag blev lite inspirerad av en läkare jag träffade. Han var 90, ja, över 90, och han var i riktigt bra form och otroligt skarp mentalt och så himla fascinerande. Och han berättade att han åt varje morgon en smoothie på råa ägg och så var det äpple och banan och kanel och ingefära och någonting. Det var, och kokosfett. Den var ganska extrem och jag blev så inspirerad. Jag var tvungen att prova, men det var ju inte hållbart i längden. Det var ju verkligen inte särskilt gott.
Nej, det var inte det.
Och det växte liksom när man skulle fortsätta med det. Och det är det som är grejen också med sån här, gör det här i 12 veckor eller hoppa på den här, ät inget onyttigt alls under resten av ditt liv. Det är ju väldigt svårt. Och ska man ha en diet som är bra för hälsan så måste den vara det längre än 12 veckor. Annars det kommer inte spela så stor roll. Så att, och då kan den inte vara för mycket emot vad du tycker om eller vad du tycker är vettigt, för då kommer du inte kunna motivera dig till det. Så det gäller där att hitta någonting som man, en hälsosam kost som man faktiskt tycker om och som man liksom är nöjd med. Det får inte vara för mycket uppoffring inblandat, för det, viljestyrkan är inte den bästa i längden.
Men om man tittar då på evolutionen, får man titta hur vi, vad vi åt för mat då och vad vi äter nu, vad har du sett?
Ja, där? Och där tycker jag är fascinerande. Man kan ju tänka, vad åt man? Jo, såklart så åt man ju inte processad mat, det fanns inte. Därmed är det inte sagt att all processad mat är dåligt, men det fanns inte, det kan man ju sluta oss till. Annars kan man säga att det verkar som att vi har ätit väldigt olika på olika ställen i världen. Beroende på vad som har funnits runt omkring, alltså har man bott vid vattnet, har man förstås fiskat, ätit skaldjur och liknande, har man bott någon annanstans, kanske har blivit mer spannmål eller liknande typer eller jordknölar eller vad det nu har varit. Och protein, ja, det kan ju lika vara från insekter på vissa ställen som fisk eller kött och liknande. Men man kan väl säga, det jag tycker är, man kan sammanfatta är att det finns inte en diet som är perfekt. Däremot så ska en bra diet vara varierad och innehålla många olika saker så att vi får i oss de näringsämnen vi behöver. Det är nummer ett. Och sen så har dieterna aldrig varit, i alla fall inte hela året, till så kaloririka. Om man ser på jägarsamlargrupper så här, de är ju inte, de har inte övervikt, utan det är snarare på gränsen till andra hållet. Så att få i för mycket kalorier har varit svårt. Även om de älskat honung och liknande svårt när man har hittat det, så har det liksom inte blivit ett problem, för att totalt sett har de inte fått i sig så ett överskott på det sätt som vi har lätt att göra idag, när en chokladkaka är en, liksom, innehåller så mycket energi. Så att det har ju liksom varit uppblandat med massa fibrer och krävt en hel del jobb för att få tag på maten och liknande. Så att det har liksom balanserat ut sig. Så det är väl det, att inte få i sig för mycket kalorier, men att samtidigt få i sig tillräckligt med näringsämnen. Det är väl den balansen. Sen kan det se ut på jättemånga olika sätt. Och därför tror jag inte att vi kan säga att det finns en diet som är helt rätt. Utan sen beror det också på vad man själv tycker om. Som sagt, man ska ju faktiskt tycka att det här är kul att äta. Och det kan ju finnas allergier. Och vi kan alla vara lite olika känsliga för olika typer av mat. Och det där kan man ju hitta själv vad man klarar och tycker om och välja. Men att komma ihåg att den här variationen och är viktig. Och jag tror att de flesta kan nog behöva må bra av att äta lite mer fiber genom att äta mer grönsaker och liknande. Och snarare tänka så, att äta varierat och inte för mycket. Och man behöver inte utesluta allt det goda, tycker jag, utan minska mängderna och tillfällena.
Mm, för det är en, när du skriver just det här med ensidig kost.
Mm.
Och då menar du att liksom, typ man tittar på måltiden. Inte bara att man äter en viss diet. Alltså så här, nu ska man inte göra det. Men att det är väldigt ensidigt. Jag kan bara se till mig själv ibland. Jag är väldigt lat på att laga mat. För jag lever varannan vecka själv. Mm. Och då äter jag väldigt typ samma sak. Men även om jag äter liknande så är det viktigt bara att jag får i mig näringen, även om det är likadant typ.
Ja, exakt. Det kan ju inte vara så att man behöver liksom alltså jag tänker att man har många olika källor till näring så att det inte bara är, jag menar, vitt formbröd varje dag. Det är klart att det är inte perfekt i längden kanske, men om man just botaniserar lite bland grönsakerna och ser till att variera det man äter. Men ja, jag vill mer markera att mot att jag är inte säker på att man behöver utesluta allt fett eller utesluta alla kolhydrater eller liknande, utan det kan man göra om man tycker att det fungerar för en själv, men det viktiga är ju ur kroppens synpunkt, det viktigaste är att få i sig de näringsämnen man behöver och inte ett överskott av kalorier. Då tror jag man efterliknar den typ av kost bäst som man haft när vi levt runt om i världen. För att om man tittar dels på jägare och samlare, som sagt, de äter vad som finns omkring det. Och det kan vara ganska mycket kolhydrater på vissa ställen, väldigt lite på andra ställen där man mer äter fisk och så liknande. Så att det är ingen vattendelare vad det är som man mår bäst av direkt. Sen har kanske inte sockerprodukter funnits på samma sätt, men å andra sidan har man varit glad i honung, men det har kanske inte gjort så mycket eftersom det inte blivit man inte haft ett överskott i övrigt på samma sätt. Men sen kan man också se de som blir gamla med hälsa i vår moderna värld, har man också tittat på, de som bor i så kallade blå zonerna, de har ju också tittat på forskningen där. Och deras kost är ju inte heller identisk. Man kan ju säga att den är identisk på det sättet att den är också just det, mycket frukt och grönt och varierat, men det är inte exakt samma ingredienser. Och det är också relativt kalorisnålt det de får i sig. Och det är väl det som är gemensamt, den här variationen, och att det inte är så himla mycket som mer än att det är precis de här ingredienserna eller bara väldigt fettbaserat eller väldigt kolhydratbaserat.
Mm. För det som är fascinerande också med de här blåzonerna, att jag inte komma tillbaka till dem sen, men att de ligger ju verkligen så här i Japan, Costa Rica, Grekland och, alltså, så att det ligger verkligen utspritt, så att det finns ju liksom inte så här att i det här området. Men vi kommer tillbaka till dem sen, men just det, men vad säger om man då får i sig variationen på kosten, och vi hade Kristina Andersson här som är näringsfysiolog, hon pratade ju också om det här, att när du äter socker så är det någonting som det är innehåll med någonting annat innehåll i, att du får i dig näring med frukten. Det gör väl ingenting att det är socker i den, för det är så mycket annat nyttigt i den. Hur kan man se på forskningen att kroppen reagerar på att få en mera varierad näringsrik kost? Vad är de största hälsoeffekterna?
Hälsoeffekterna är ju delvis inriktade mot att man ska utveckla den här typen av vällevnadssjukdomar. Vi pratar om övervikt, diabetes typ 2, vissa typer av cancer och liknande som kan vara kopplade till kosten. Så att det är ju kanske det man tittar mest på i de här studierna kring nyttan av olika typer av kost. Och att man kan se hälsoeffekter, just att man får mindre förekomst av de här typerna av välfärdssjukdomar. Om man till exempel har en diet som har studerats mycket, till exempel medelhavsdiet eller liknande. Men det finns andra som också ger liknande effekt. Så att det handlar mycket om det, att man inte utvecklar sjukdom så att säga. Sen tror jag att många upplever också att de mår bättre ganska direkt egentligen, men det är ju mer subjektivt.
Ja, och där får man nog vara lite envis, tror jag, om man nu känner att jag vill förbättra min kost. Mm. Och så vet man att man äter mycket socker till exempel, och att det kanske tar några dagar innan det börjar kännas bra, för det är ju en omställning, men att ge kroppen en chans i alla fall att vänja sig av med den typen och hitta ett nytt mönster, hur vi alltså så här, nya rutiner för att få den här nya livsstilen som jag någonstans tycker är så viktigt och som är så bra att du påpekar här. Det handlar ju liksom inte om en kort tid, utan att hur ska vi leva för att leva länge, och att lägga den planen istället då. Och sen har vi det här med relationer som jag tycker är så bra att du tar in som en ren hälsoaspekt. Vad räknas till relationer?
Ja, det är ju en jättebra fråga, och det är klart att det är lite vad man har för personlighet också. Hur mycket man kanske behöver nära relationer med andra, hur många man trivs får vara med och så vidare. Men det man kan se i forskningen, och kanske också grundar i att vi normalt, om man tittar hur vi levde som jägare och samlare, så var det en grupp av människor. Det var nog inte så vanligt att man var ensam, man klarar sig ingen vidare ensam. Men i dagens samhälle är det ofta att man lever ensam, man väljer att leva ensam eller man måste leva ensam. Det kan ju vara olika. Men man har sett att de som, att känna sig ensam i alla fall, att vara ensam på det sättet, kan ha negativa hälsoeffekter på sikt. Och att också att de som har stora sociala nätverk där man bryr sig om varandra och är en del av det, så att säga, har en bättre hälsa på sikt. Att man överlever, inte dör i förtid i samma utsträckning. Så att det är väldigt, det finns en korrelation. Det är svårt att säga exakt vad det är som påverkar, men det finns ett samband mellan att uppleva att man har en bra social krets och att man faktiskt också lever längre. En sån sak som kan påverka är att om du till exempel lever med någon, så kan ju den reagera lite på att men du, nu mår du ju faktiskt inte så himla bra, du kanske borde gå till doktorn. Men om man bor själv kanske man känner att nej, jag mår nog bättre imorgon, och så går det lite för långt innan man söker hjälp till exempel. Det kan vara en orsak till att relationer är viktigt. Men det är ju också att man då inte känner sig ensam, och för att känna sig ensam kan vara stress i sig. Så att det är många olika saker som spelar in, och det är svårt att säga exakt vad det är, men det är uppenbart att relationer är någonting som också påverkar vår hälsa. Det finns en stor studie i USA på de som har gått på Harvard, och där har man sett just att det som påverkade deras, vilka som hade var hälsosamma och lyckliga också, då var det just att de hade bra relationer högt upp i åldern. Så att det är centralt.
Men du skrev också någonting om någon sport, någon idrottsrelaterat här när man i grupp.
Ja, just det. Det var en intressant studie från USA nu. Jag tror att det var ett basket man hade tittat på. Hur mycket basketspelarna rörde vid varandra i laget var en indikator på hur bra det gick för laget sen i serien. Och det kan man ju ta som intäkt då för att det visar att de hade en bra sammanhållning helt enkelt. Så att ska man få till en bra dynamik i ett idrottslag, så är ju grupp eller sammanhållning är viktig. Det vet jag. Jag tror ishockey-VM pågår nu. Just nu är det en diskussion om att det inte är tillräckligt bra sammanhållning. Så att det är viktigt i alla tillfällen på arbetsplatser och allting, för att man ska liksom prestera bra, så behöver det vara en bra stämning.
Men jag tänker då på om man lever själv eller levt ensam och känner sig ensam. Mm. Vad kan man se för negativa hälsoeffekter på det rent fysiskt eller mentalt?
Ja, så det här är ju sådana här samband man tittar på. Och då kan det vara att man dör i förtid till exempel, jämfört med de som har bra relationer.
Och vad beror det på?
Ja, det är det som är lite, man tittar ju på populationsnivå, så det går inte in i detalj riktigt, för det kan vara svårt att avgöra direkta samband när man studerar såna här saker, för att ett liv innehåller ju så oerhört många moment, och du och jag skiljer oss i så många olika faktorer, även om vi båda lever ensamma, så är det så många andra saker som spelar roll också. Så det kan vara lite svårt att säga exakt vad det är. Men däremot så vet man ju också från studier att man mår ju ytterst dåligt psykiskt av att vara isolerad. Och det sätter igång en hel del system i kroppen som stressar helt enkelt. Och stress i sin tur anses ohälsosamt för kroppen. Och det kan ge många olika uttryck. Men det mesta hänger samman, och det är lite det som är grejen, att för lite rörelse stressar, man kan nästan säga, för att systemet stressas av att inte få röra sig. Felaktig kost kanske stressar delar av kroppen. Det är liksom lite en gemensam nämnare, men det är ett slarvigt uttryck också, som ett gemensamt uttryck för många saker. Men att känna sig ensam är ju inte en trevlig upplevelse. Och det är klart att det i längden inte är bra, för det kan påverka hur man sover, och sova är väldigt viktigt för hälsan och liknande, så att allting hänger ihop, och det är väl lite det jag vill få fram i den här boken också, att de här olika delarna av hälsan, man kan inte bara satsa på en del och tänka att jag är så himla bra på det här. Men om jag är jättebra på att springa men känner mig ensam, det kanske inte, det är inte, blir inte bra hälsa av det ändå kanske. Så att,
utan se det holistiska i det, ja, att det hör ihop. Faktiskt. Men jag tänkte för det, du skriver ju om det till exempel att man är lyckligt gift, så har man en förutsättning att leva längre. Ja. Att det är bra. Men om man till exempel då lever, för många är ju också rädda för att bli ensamma. Mm. Och stannar då kvar i relationer för att man kanske hör att ja, det är jag blir ju äldre om jag är kvar i en relation och jag vågar inte vara själv. Mm. Men att leva i en relation olycklig kan ju inte ha någon bra effekt på hälsan i den bemärkelsen då.
Det visar ju, det ska vara positiva relationer, i alla fall inte negativa, för då det är ju en stress i sig att vara arg eller ledsen eller irriterad. Så att det handlar ju om att det ska vara en bra relation i sådana fall.
Och där i dagens läge så kanske vi har, jag säger inte att alla har det, utan, men det kanske finns en större möjlighet att om det är så än vad det var förr. Då där ute på savannen kanske man inte kunde säga, nej jag gillar inte den här gruppen, nu går jag härifrån.
Jo, men det verkar faktiskt som det är så.
Att jo, kunde de överleva då?
Ja, men då gick de med en annan grupp. Eller nu är ju inte jag antropolog på det sättet. Men som jag har fått det beskrivet så är det att de här grupperna är inte sammansatta. Det är just en viktig del är att man faktiskt kan lämna gruppen och gå med en annan istället.
Ja, men då går man till en annan. Exakt. Så att man är ute och promenerar själv, utan man hittar då en annan grupp.
Exakt, man hittar en annan. Men det är inte så att man måste vara kvar. Blir det dålig stämning så kan en lösning vara att någon byter grupp så att säga. Så att det kan ju vara ett sätt att, för annars blir det ju, riskerar ju att bli som sagt alla grupper där, som inte, där man inte trivs. Det är ju dåligt för gruppen totalt sett också.
Ja, och man säger, du skriver lite grann om det här med, en del, det här med familjerelationer. Att det är någonting som vi har skapat, den typen av familjerelation vi har idag. Hur skiljer den sig då? Är det du menar att där kunde man lämna gruppen eller familjen om man inte trivdes och så gick man till en annan? Eller?
Ja, dels det är att gruppen var inte bara familjen. Nu är det ju mamma, pappa, barn är väl standard i Sverige. Liksom. Men egentligen så borde man ju en grupp med, dels var inte alla släkt alltid, utan just det var en blandning i grupperna mellan, och dels så olika generationer. Vi hade äldre blandat med yngre och barn och alla de där umgicks man ju med regelbundet hela tiden i en grupp. Så det är inte så att vi har en familj, den håller sig här borta och vi vet liksom, utan det är mer uppblandat.
Man jag tycker är att vi börjar närma oss det lite grann. Det kan ju vara mamma, barn och det kan vara bonusfamiljer och att vi börjar hitta mer utav den. Att vi inte liksom låser oss att vi måste vara den här familjen. Men du var inne på det här med sömnen. För den tyckte jag var lite kul när du skrev om det som jag inte hade reflekterat över. Men just sömnen är ju extremt viktig. Men hur vi sov förr och hur vi sover idag är lite annat underlag att sova på.
Ja, exakt. Nej, vi sover ju såklart på marken eller lite strå eller så, men det var ju inte de här sängarna som vi har idag och det var ju inte nödvändigtvis särskilt tyst utan och mörkt var det ju, för det var natt och man hade inte ljus, men nej, det är fascinerande att tänka sig att sömnen som vi har idag när vi ligger enskilt i ett eget rum och helt tyst och mörkt, det är nog inte så det har varit, utan på savannen så sov man ju i grupp och det kanske var bra att man inte sov samtidigt allihop för att någon kunde hålla vakt. Det finns någon studie som tyder på det, att även om folk sover i grupp så sover inte alla samtidigt, utan det är någon som är lite mer vaken och som kan då reagera. Lite som man tänker om man ser djur, så är det alltid en grupp kaniner eller vad det nu är, så är det alltid någon som håller vakt lite när de andra äter. Och lite så var det nog när vi sov också, att, och det spekulerar författarna till den studien i alla fall, att det kan vara en förklaring till att vissa av oss är kvällsmänniskor medan andra är morgonmänniskor och sådär, att det ska finnas en blandning så att inte alla sover samtidigt.
Ja, för det vet jag vi har pratat om, inte just i den bemärkelsen med morgontrött och morgontrött eller kvällstrött, men däremot att vi är olika personligheter, det här med ADHD och sånt där, att det var olika och det är meningen att gruppen och flocken ska vara olika.
Det finns i alla fall en teoretisk förklaring till varför det skulle kunna fylla en funktion, och det kan ju vara lite, ja, kan man ju vara trevligt att tänka sig när man har svårt att sova på morgonen, att ja, men jag är en sån som ska vakta lite morgonen här.
Ja, exakt. Men när det gäller sömnen så verkade vi ju vad jag har förstått i alla fall, om man tänker återhämtning då, att vi var bättre på det då. Var det i jakt så såg vi till att vi efter jakten återhämtade oss. Sen kanske inte direkt så, men vi återhämtade oss innan nästa stresshormons
jag har väl inte riktigt sett om jag har sett det i en studie, men däremot så kan man ju tycka att det är rimligt att hade man fått jagat länge så det fanns ju inte samma du måste vara på jobbet den och den tiden på det sättet. Så det är klart att man var ju mer flexibel i hur man valde att återhämta sig så länge man hade mat. Annars fick man ju ge sig ut och leta. Men jag tänker att något som är intressant är att om man tittar på hur länge man sov så var det inte så mycket mer. Utan det var mellan 7-7,5 timmar någonting sådär. Har jag för mig att den här studien sa. Så att det är inte nödvändigtvis så att vi sover... alltså den rekommendation som vi har idag, 7-8 timmar, är väl rimlig. Men... det är inte så att alltså får man det så kanske vi sover tillräckligt, men jag tror många av oss känner att vi inte riktigt utvilade ändå, och det beror nog snarare på att det är så stressigt i övrigt och annorlunda det liv i övrigt att det är därför vi inte får samma kvalitet när vi sover kanske. Men det här är ju lite spekulativt, men man vet ju i alla fall att om man då rör sig på dagen så sover man bättre och så vidare, och det där var ju, fick man ju gratis då så att säga. Men nu måste vi kanske tänka på det aktivt. Lägga in rörelse. Kanske inte tänka på att vi inte sitter och äter glass precis innan vi går och lägger oss och sådana här saker som kan påverka.
Och att den här djupsömnen som vi hade en sömnforskare som pratade om just här, att den att 45-60 minuters djupsömn, den är egentligen den viktigaste. Mm. För det är då vi verkligen återhämtar oss i hela vägen. Inte bara liksom lymfsystemet och allting utan även hjärnan, och det ser man att den är ju den vi verkligen ska försöka komma åt. Mm. Men det är ju intressant just att vissa tycker så att ja, men jag klarar mig på 4 timmar och vissa säger att man klarar sig på 7 timmar eller 8 timmar. Men det beror ju också på såklart vad man har gjort på dagen. Ska man då, vilket ansvar ska man ta själv? För det är många, jag har ju kompisar som inte har jättesvårt för att sova. Vad sker när vi får för lite sömn?
Ja, det visar ju sig faktiskt väldigt dåligt. Om man tänker att om man under längre tid får dålig sömn så är ju det... I det första, alla känner vi ju till att man presterar ju inte lika bra. Man är ju liksom på sämre humör och man har svårare att komma ihåg saker och liknande. Så att av den anledningen behöver vi, men kroppen behöver den här återhämtningen som man får av att sova ordentligt för läkning och liknande. Och det finns djurstudier i alla fall som talar för att om man liksom tvingar någon att vara vaken, djur att vara vakna, så dör de ju. Det är liksom, det är så pass viktigt. Så att ja, vi behöver sömnen för återhämtning sannolikt av hela kroppen. Men inte minst under sömnen så bearbetas ju mycket av det som har hänt under dagen i hjärnan och paketeras rätt och sådär och gör att man är redo och harmonisk nästa dag. Det är ju grunden. Men på sikt är det ju dåligt för kroppen på alla plan eftersom man inte får den återhämtning som behövs för att kroppen ska fungera bra.
Ja, och det finns ju de som verkligen inte kan... som har problem med sömnen, den effekten blir ju så påtaglig. Och sen också då med den paniken att jag vet att jag måste sova för att det är hälsosamma fördelar för mig att jag ska sova.
Ja.
Och så klarar jag inte av det i alla fall. Så det är ju, det blir ju stressen i sig.
Det kan bidra till stressen, absolut. Och ja, det finns ju många tips på hur man sover bättre. Men just det här att få in rörelse kan ju vara en början att man faktiskt...
Hjälper
kroppen att vara trött när man går och lägger sig också.
Och inte bara att huvudet är trött och hela kroppen är trött. Men när man också, det är omgivning har du också skrivit om. Det är ju det jag tycker som är helt med den här boken. För det paketerar ju verkligen liksom så många olika delar av vårt liv. Eller typ alla delar. Men omgivningen påverkas ju av hur den ser ut av form av ljud och vad vi ser och färger och sånt där. Vad har du sett där kring... utifrån evolutionen och utifrån forskningen?
Ja, så evolutionen är ju ganska självklart. Vi bodde i naturen. Det var ju så det var. Så att, det är ju grundnivån kan man säga. Sen har vi byggt städer och hittat på internet och notifikationer och allt det här. Och det man ser då i forskningen är att ja, det verkar som att hjärnan stressas av att gå i stadsmiljö och sen lugnas i naturen. Och kanske är det då för att hjärnan helt enkelt kan slappna av mer med de intryck som finns i naturen, därför att de är på något sätt grundintryck som vi ska kunna hantera, medan det andra är något vi har lagt till, det här blinkande ljus och signaler och jättemycket folk och den typen av saker. Så att man får hälsoeffekter av att vistas i naturen. Just, och det mesta är nog att det är en slags lugnande effekt för hjärnan och också för kroppen. Om man ser på vacker omgivning så känner man ju själv att man tycker det är skönt och vackert. Och det är ju något visst med det. Så att jag tänker att vi behöver det. Och det finns några brittiska forskare som har funderat, hur mycket behöver man då? Och då har de räknat ut att för att få hälsoeffekterna som man kan se, så kan man räkna med att om man är ungefär i naturen, och det kan vara en park eller liknande, så 2 timmar i veckan så får man i alla fall de här. Så att där har man försökt kvantifiera. Jag vet inte hur stark den forskningen är, men däremot så kan man ju säga att det kanske inte behövs så himla mycket, men att man ändå, om man kan lägga ihop det här, så att om du får en kvart om dagen så kan det bli 2 timmar, så att säga. Så att välja att gå genom en park istället för att gå på vägen runt eller sådär, kan vara något som faktiskt ger dig bättre hälsa. Det tycker jag är rätt fantastiskt.
Men det är inte så mycket som ska till egentligen.
Nej, det är ju inte det. Och om man nu ändå ska ut och motionera, kan man springa skogsrundan istället för att springa runt 5 kvarter, så får man ju det gratis också, så att säga.
Eller på löpbandet.
Ja, eller på löpbandet i värsta fall. Nej, där är det inget alls. Men nu, så jag tror att kan man tänka det, att ja, vi faktiskt mår bra av naturen, och man har sett effekter på läkning och liknande också. Så att jag tror att det är någonting vi ska komma ihåg, att allt det här konstgjorda, häftiga, blinkande, det är jättekul, och särskilt om man får återhämtning och liknande, men att det skadar inte att se till att man faktiskt aktivt har med att man ska vara i naturen. Och det enklaste sättet är ju att helt enkelt lägga upp rutten. Man brukar gå till jobbet eller så att man får in lite mer natur, kanske undviker avgaserna på gatan också. Och, eller att man när man är hemma just väljer att träna utomhus eller vara i trädgården och fixa med blommor och liknande. Det är säkert också väldigt nyttigt.
Ja, det finns enkla medel också. För det är det, ja. Jag tror många gånger att när det gäller hälsa, att stressen kommer ju tillbaka på olika sätt inom olika områden. Om man stress är stressad för det ena, eller nu är jag stressad för att jag sover för lite, eller jag är stressad för att jag inte har hunnit tränat, eller när vi är ensamma, alltså relationer som du pratar om, att vad man tror då kan påverka ju att när man lever ensam att man blir stressad för att man mår dåligt av ensamheten. Mm. Och där då till exempel som du skriver också om beröring, att den har en väldigt stor effekt också. Mm. På vilket sätt då?
Beröring har man ju visat då frisätter hormoner, till exempel oxytocin, som gör att vi känner oss lugna, och lugnet i sig ger då möjlighet till återhämtning. Men om vi, så att umgås och vara nära varandra är ett sätt att frisätta den typen av lugn och rohormoner som är bra för återhämtningen. Så att ja, att vara nära och beröring och sånt är liksom den yttersta, eller den starkaste såklart, effekten av en relation när man är så nära. Men man måste ju inte, allt måste ju inte vara så nära heller, utan man kan ju få väldigt fina att vara i ett socialt sammanhang, att känna sig behövd. Den här typen av saker är också viktiga för att man ska må bra och känna att det här är, ja, och det ger också hälsa. Så ja, absolut. Nära relationer och smek och kärlek och allt det där, det är ju superviktigt. Men man kan få många effekter bara av att vara i en social gemenskap. Och jag tänker att det ena kanske man inte kan beställa, så att säga, utan det andra. Men däremot så finns det ju många föreningar och sådär man kan gå med i om man känner sig ensam. Och om man tittar på de här blå zonerna, om vi återvänder till dem, så är ju något som de har gemensamt är ofta att de tillhör en by eller något där man faktiskt håller lite koll på varandra. Eller att de är med i en församling där man ändå umgås någon gång i veckan och man kanske har gemensamma aktiviteter och liknande. Att det handlar om att känna att man är en del i någonting, och att man då känner man ju sig mindre ensam. Och det tycker jag vi i Förenings-Sverige har ju många möjligheter att ersätta på det sättet, även om vi kanske har tappat lite av den här bykänslan när man bor i städer och liknande. Så att man ska inte glömma att den här typen av nätverk är också väldigt viktiga, och att man gärna får engagera sig och gärna försöka liksom bry sig om varandra i den gruppen.
Mm. Men kan man se det du har skrivit om här i boken, att man kan hitta det i de blå zonerna, fler av de aspekterna, när man tänker på liksom omgivning, relation och maten och så? Och
absolut. Rörelse. Ja, nej, men så är det ju. Om vi började med rörelse, ja, de rör sig lite varje dag. Vissa håller på att pyssla med sin trädgård, vissa går liksom är herdar och går med sina jätter i bergen. Så de har ju ganska lantligt liv, de flesta av de här blåzonerna, där man helt enkelt rörde sig som man kanske gjorde inom jordbruket förr i tiden, och även idag kanske, men nu har man ju traktorer och så. Men det är mycket att de rör sig mycket för att de håller på med något. De motionerar inte. Det är inget som har kommit fram.
Men de rör sig
ändå. Mm. De äter som sagt ganska varierat och inte för mycket. Och sen är det att de ingår i den här relationen i en by eller i en församling eller liknande. Och att de bor i en naturnära, vacker omgivning kan man ju säga. Det är inget fel på en grekisk ö eller Sicilien eller Sardinien eller Costa Rica. Och Okinawa och sådär. Så att de bor ju vackert också kan man säga.
Mm.
Man kan säga att alla de här sakerna kommer igen i deras liv kan man säga.
Men det är lite skönt att man ser att det finns liksom bevis för det.
Ja.
Men sen så får man ju hitta där vi bor. På vilket sätt kan vi påverka?
Ja.
Men just när det gäller det här med beröring, jag tänkte på det när förra året, precis när hela pandemin slog till och sådär, så var jag ute med min hund. Och då var vi ute på Gärdet och då liksom, man såg ju knappt någon och man går så långt ifrån varandra, så möter jag en kvinna längs Djurgårdskanalen.
Mm.
Och vi går ju långt ifrån varandra och så tittade hon på mig och så låg hon och sa hon hej.
Mm.
Och jag bara, det var som att få en kram, för nu var det så länge sedan man fick en kram.
Mm.
Så det var ju någon form av beröring. Alltså hon berörde ju mig med en vänlig blick och ett leende.
Ja.
Bara att bli sedd.
Mm.
Kunde jag i alla fall uppleva. Och det kan man kanske också vara en form av beröring. Men vad händer då i mig?
Mm.
Går också till synet igång där också? Eller vad händer? Eller är det andra grejer som...
Ja, det kan jag nog inte säga att jag har studerat i detalj. Men däremot så har jag ett kapitel om tankar också som vi inte har tagit upp. Och att det här att ge något till någon annan har man i studier, vissa studier i alla fall, sett ger större glädje än att till exempel om du har fått pengar och du väljer att använda dem till att ge en present istället för att använda dem till att köpa något för dig själv. Så har man sett att man känner sig lyckligare av att faktiskt ha gett något till någon annan. Och det är ju då både lycka hos den som får det och så dig själv då när du ger det. Så att det här att till exempel ge ett leende, man kan säga att det är en slags gåva, du upplevde
absolut
ju så, är också någonting som visar sig då ge ökat välmående hos den som ger det.
Och där är ju tankarna generellt kring allt det här är ju inte avgörande, ska jag inte säga. Men det är ju någonstans där som vi sitter och diskuterar med oss själva och ska göra det här eller inte.
Mm.
Vad tycker du är det liksom, om vi ska bara hitta generella kring tankar, vad skulle du vilja säga om det innan vi...
Ja, men tankarna är ju så ytterst centrala. Jag skrev faktiskt inte det kapitlet förrän jag hade skrivit de andra och så kom jag på, men det är något som saknas här. Det spelar ju faktiskt ingen roll de andra grejerna om man har liksom inte uppfattar att man har hälsa eller känner att man mår bra eller att man är nedstämd. Så att tankarna är ju jätteviktiga för vårt välmående. Och det faktum att man också till viss mån i alla fall kan jobba lite med sina tankar, att man inte behöver bara tänka att tankarna, det kan man inte göra något åt, utan att man aktivt kan jobba med dem precis som man tränar kroppen och så. Och lägger lite krut på det. Det tror jag är en viktig insikt, att det här att till exempel jobba lite med den här självmedkänsla, att livet inte är jättelätt och man kanske inte måste prestera på topp och så, jag är bra som jag är. Det låter som en klyscha, men det är viktigt för att man ska kunna kanske börja med en ny vana eller liknande. Jag är inte misslyckad för att jag inte har gjort det här tidigare, utan nu är det som det, nu är jag här, nu kan jag börja, och faller jag ner, ja, då är det en ny dag imorgon. Det är liksom, i slutändan så kanske man får ett kvitto hur länge man lever, men det behöver man inte ta hänsyn till, utan dag för dag göra så gott man kan, och blir det fel så börjar man om. Det är mycket bättre än att börja tänka dystra tankar om att jag klarar inte det här, eller det här är inte för mig, eller jag är dålig.
Men det finns väl en anledning också till att vi tänker så, att vi lätt får de här negativa tankarna med tanke på faran och så på savannen, att det är ju någonstans det är också som att vi är lite alerta för dem.
Ja, alltså vi har man pratar i alla fall om att vi på ett sätt och vis är triggade för att upptäcka faror. Och då är det till exempel att om du ser en pinne på marken, så är det bättre att du är rädd för pinnen 99 gånger av 100. För en 100 gång kanske är en orm, och då var det bra att du var rädd så du inte trampade på den. Men det är ju liksom den typen av kortvariga faror. Är det ett bra förhållningssätt? Men om det är så att man är orolig för saker som är mer långvariga. Och sen, i synnerhet där du kanske inte kan påverka någonting själv i vilket fall. Man är orolig för framtiden eller man är orolig för ja, man har oroskänslor i kroppen helt enkelt som man inte kan bli av med. Det är inte samma sak som att man blir orolig för en orm och sen så går det över. Utan, men om de här oroskänslorna är under lång tid, då är ju det stressande för kroppen. Och kan man då hitta förhållningssätt för att jobba med sina tankar och bli av med den här oron? Det kan ju vara att man ska göra något praktiskt för att lösa problemet så att säga. Men ibland kanske inte finns någon riktig lösning utan man är orolig för något som skulle kunna hända. Ja, då kanske man kan jobba med det för att komma vidare. Jag tror att man ska inte, jag säger inte att det är lätt att jobba med tankar och liknande. Men det finns ju bara många som ändå tycker att man kan få hjälp av meditation eller man kan få gå i terapi eller man kan jobba med lära sig att tänka på ja, att tankarna inte automatiskt nödvändigtvis behöver vara sanna utan de kan ju faktiskt vara någonting som man som hittas på i hjärnan. Man kan
det
ju
är
vara
som Nattigo säger, Björn Nattigo, tro inte på dina tankar, alltid på dina tankar. För det är ju, vi kan ju accelerera en tanke till att den är en jättefara. Mm. Så när man går tillbaka så säger, är det någon fara? Nej, jag blev ju bara rädd. Och sen sa jag menar, jag vet att jag ringde min pappa en gång och då när ungarna var små så hade han ramlat på cykeln.
Mm.
Och så sa jag, men allting gått bra pappa, det är ingen fara. Sen ringde han upp mig och var helt till steg, för då hade han sagt, men tänk om det hade hänt. Ja. Då hade ambulansen kommit, tänk om han skadat nacken. Mm. Ja, men pappa, han mår jättebra. Mm. Men då hade han dragit iväg i att förbereda sig för om faran skulle ha blivit sådär hemskt.
Just det.
Även om den inte var farlig. Mm. Att han kunde inte stanna där. Mm. Och det är väl lätt att vi kanske i vissa lägen att vi drar det för långt. Mm. Än att se.
Ja, exakt. Och då kanske man kan hitta tekniker för att kanske inte gå igång lika mycket som du säger. Utan ta till sig fakta. Det blir inte farligt. Eller sannolikheten att det här ska inträffa är jättelåg. Och det har aldrig gjort det innan. Jag kanske inte behöver oroa mig så mycket. Det kan vara sådana saker.
Och är det här sant? Ja. Man också fråga sig. Mm. Oftast så kan man ju få svar på den där frågan att den inte är sann. Nej, det vet jag faktiskt inte. Så inte är det nog.
Mm.
Man gör det lite enklare för sig. Men det är klart att det är svårt att jobba med tankar ibland. Den här boken tycker jag är helt fantastisk. Jag har ju både lyssnat på den och sen började läsa den igen eftersom det tog ett tag innan vi kunde ses. Och just om man är intresserad av det, jag tycker generellt att alla ska läsa den eftersom det här handlar om att vi vill ju leva ett hälsosamt liv. Men just det att spänningen mellan hur var det då och vad kan man se nu? Är väldigt, väldigt härlig. Så den är jag väldigt glad för. Så jag tycker alla som sitter ute och inte vet vad de ska läsa för bok tycker jag ska köpa den. Och få ett hälsosammare perspektiv på sitt liv. Nu är jag lite nyfiken på hur sommaren ser ut. För nu är den, får du någon återhämtning?
Jo, men det och hoppas jag. Jag hoppas det. Jag har semester i slutet av sommaren och då får vi se hur det ser ut då. Men, det är väl så många tänker. Det har varit en tankeställare på många sätt det här. Att livet inte är, man kan inte förutsäga allting. Och det gäller ju verkligen det här. Men att det kan finnas fördelar och nackdelar såklart vad det gäller till exempel det här att man inte kan resa så mycket. Ja, men det kan ju finnas saker man upptäcker i Sverige istället som man inte hade upptäckt annars och så. Och så har väl jag försökt tänka.
Ja, men, och det är väl också någonting, om man nu pratar utifrån ett hälsosamt perspektiv, att om vi hela tiden går och tänker på allt det som är, med all respekt för det som sker, men att om vi går och tänker på det fast vi inte kan påverka det, så mår ju inte jag bättre och kan leva bättre här ute, utan att försöka fokusera på det man kan göra.
Mm.
Och det som säger, okej, det här har kommit, har jag lärt mig av det här?
Mm.
Hur kan jag använda det?
Mm.
Det är också ett hälsomässigt perspektiv.
Ja. Och jag tänker att exakt, och det är lite samma sak. Det finns ju massa diffusa faror på sikt om man inte lever hälsosamt. Men jag tänker att ja, det är bra att läsa det. Men sen, det är inte så motiverande att träna för att jag inte ska utveckla diabetes eller typ 2 eller något annat. Eller inte få en tumör längre fram. Det är liksom inte, det är inte så, det är bra att veta att ja, jag behöver, det kan vara en anledning till att hålla på. Men jag tror att man ska istället se på att man kan få ganska direkta hälsoeffekter av att börja med någonting så enkelt som att sova lite längre. Eller att du äter lite bättre. Eller att du ser till att prioritera dina relationer kanske framför något annat. Eller att du börjar gå ut promenader i skogen eller liknande. Jag tror att alla de här sakerna ger ju dig någonting positivt ganska direkt. Och att man bygger på det så att säga. Och just väver samman de här sakerna i små hälsococktails kan man väl säga. Att man kanske börjar just göra någon form av motion utomhus tillsammans med någon annan. Då har du fått nästan allt. Du kommer också sova bättre. Ni kanske kan stimulera varandra till att äta lite hälsosammare. Och då har man liksom vävt in alltihop på en gång. Så att jag tror att vi är verkligen gruppvarelser. Och kan man få till det här och hjälpa varandra också på en gång så är det ju ännu bättre. Och jag tror just man behöver inte börja med att springa 5 kilometer. Utan det finns många andra vägar in i hälsa. Och till slut kanske du gör det. Men det är inte det som är fokus nödvändigtvis.
Nej, och känna det behovet. Att det faktiskt, just som du säger, bara här går att träna med en kompis. Nu när jag inte har kunnat träna så mycket. Och så var jag så här, bor för sig och min son varannan vecka. Men jag bor ju själv och bara så här, nej men ska jag träna själv? Men alltså, det här är så tråkigt så jag smäller av. Så ringde jag en kompis och nu har vi varit ute och tränat i Humlegården tillsammans.
Ja.
För jag vill träffa någon gång. Men att det krävs ju också att man tar det initiativet lite grann själv. Att vi har ju också ett ansvar, men ett ansvar behöver ju inte vara tungt.
Nej.
Utan det ger ju oss så mycket positiv effekt.
Så om man väver in någonting som man faktiskt tycker är kul så är det ju lättare. Men jag tror kanske som avslutande tips är väl det här att man faktiskt, ja men ta en paus nu direkt. Tänk efter, var inom de här områdena skulle jag kunna börja med bättre hälsovanor? Alltså, för det, den största faran är väl att dagarna går och man inte sätter sig ner och bestämmer sig för att prova något nytt. Sen tycker jag att man kan liksom läsa på om tips om hur man lättare bibehåller goda vanor och sådär. Det finns många tips kring det också. Men att det första är ju beslutet. Och det hinner man inte ta om man inte ger sig själv den lilla tidsluckan och ron och faktiskt bestämma sig.
Och,
den,
så och det inte är väl, börja med för många.
Nej, börja med något litet som är kul. Det är det bästa.
Och sen öka successivt. Men du, nu är jag lite nyfiken på vad du är nyfiken på.
Nej, men jag fick den frågan innan, men jag tycker att det är svårt att svara på. För jag måste
säga väldigt roligt när du, de grejerna du skrev.
Jag är ju nyfiken på det mesta kan man säga. Och det är väl lite det som driver mig att läsa om såna här saker på min fritid också. Jag tycker många ämnen är spännande och jag snöar in på saker. Jag har varit intresserad av fåglar ett tag, lärde mig allt om det. Och sen så har jag bakat surdegsbröd ett tag och då höll jag på med det. Och så att det går i perioder lite olika intressen. Nu senast så, eftersom du tog upp det, så har jag försökt börja lära mig att spela piano. Det är lite sent i livet kanske. Men min son började med en sån här app som man kan spela med. Och så tänkte jag, man kan ju vara två på det här kontot. Så då, jag försöker hålla samma tempo. Och så
det.
Ja, men det går framåt.
Ja, men jag läste ju att du i mellanstadiet ville bli rockstjärna.
Ja, men det fanns lite sådana tankar. Så att, men då var det var mest gitarr då.
Men jag tycker det var en sån skön blandning. Surdegsbröd, så var det fågelskådning och att det är liksom äventyr och så. Men det var väldigt, väldigt brett. Att det är ju så här äventyr som kan vara mycket rörelse. Och så fågelskådning som kanske är lite mer lugn. Och sen så når det in på surdegsbröd från. Så det kan vara, det är väldigt,
ja, det är väldigt stor
ditt intresse av det väldigt stor
spann. Jag tycker jag nog det mesta är intressant om man ger det en chans. Det verkar så.
Ja. Ja, men du, stort tack för att du kom hit. Vi ska avsluta med en låt. Vilken har du valt?
Vilken har jag valt? Jag har nästan glömt det, men alltså, det var Stand det By Me
med
Benny King. Och det var den låt jag tänkte på direkt när jag fick den frågan. Jag vet inte varför, det är ingen som har lyssnat på det dagligdags, men jag tänkte på den och det är onekligen en väldigt bra låt.
Ja, den är helt underbar. Så stort tack Anders för att du kom hit. Och sen så tar vi och fika nu. Nu får du ditt mellanmål, för nu ska du väl gå och träna.
Exakt, perfekt.
Ja, tack.
Tack. So
i nästa veckas avsnitt gästar Kristina Skolin och Pernilla Wahlgren podden. Det är faktiskt första gången som de tillsammans gästar en podd, vilket jag tycker är jättehärligt att de har valt att komma hit. Och vi ska samtala kring mammarollen med allt vad det innebär. Hur hanterar vi våra vuxna barn när de mår dåligt? Glädjen hos en mamma när de ser att sin dotter är lycklig? Om hur vi blir irriterade på varandra ibland? Men också om tryggheten och gemenskapen i familjen. Vi pratar också om var de befinner sig i livet just nu. Kristina med sina dryga 80 år är nu influencer. Och Pernilla, ja, hon är tokkär. Missa inte nästa veckas avsnitt.
podcasten är producerad av Perfect Day Media.